Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Om du lyssnar på det här idag när detta släpps, det vill säga lördagen den 13 oktober, så kan du se mig och Anton Magnusson köra stand-up ikväll då, 19.00 i Stockholm började. Vi har kört 4 slutsålda Västland och Benne i Stockholm och nu kör vi en 5:e och sista i den här stan. Sen åker vi vidare med föreställningarna till Malmö, Karlstad och Göteborg. Biljetter hittar ni på specialisterna.se. Ni har väl inte missat min sitcom Mina Problem, som nu finns gratis att se på YouTube. Den har fått sjukt bra respons. Till exempel så är jag på omslaget till månadens Nöjesguiden, som distribueras gratis i alla större svenska städer. Det känns jävligt stort. Det är intervju i den tidningen och jag blev intervjuad i Morgonpasset och sitcomen har hyllats i Svenska Dagbladet. Och YouTube-kommentarsfältet går helt bananas med lovord, så in och sök efter Mina Problem nu. Jag kör även specialshow med snäll humor i Uppsala 17 oktober och Stockholm 18. Och alla mina gig kan ni hitta på gardenfors.blogspot.com. Tack till alla som bidrar ekonomiskt till den här podden och min övriga verksamhet på patreon.com/arkivsamtal. Eller på swishnummer 0760-7247-28. Och ni som inte gör det ännu, var lite schyssta. Säg tack för all gratis underhållning som du tagit del av genom åren. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Martin Sonneby.
Hej Simon.
Du är kanske idag mest känd för podcasten AMK Morgon.
Ja, morgonprogrammet ska jag säga. Det är svårt att säga podcast för det antyder att man gör det så här. Spelar in och
sen släpper. Att du streamar det live och sen släpper det så här också.
Ja, precis.
Men att det är också flera gånger i veckan, vilket ger en lite mer morgonshow-känsla.
Det är det vi låter. Det är så jävla skönt med morgonshow-känsla. Ja, det stämmer. Du är ju med nästan veckligen, va?
Vad sa du? Att,
du är med väldigt ofta.
Ja, jag brukar vara med en gång i veckan, ungefär.
Det är väldigt trevligt.
Ja, det är en kombination. Ja, det känns det ju som att ta en rolig fika med sina kompisar.
Det är det vi låter också. Ett härligt häng.
Ja, det är jävla stämning. Men idag så fortsätter vi tema-streaken av Arkivsamtal. Jag har börjat med att man pratar om ett visst ämne.
Mm.
Och den här veckan så ska vi prata om hur du försörjer dig i nöjesbranschen år 2018.
The motherfucking grind.
Mm.
Ja, precis. Eller det är väl, jag antar att vi ska prata om hur man gör som vi gör. Ja, man är lite mer indie, va?
Absolut. Det finns, vi kan ju gå igenom vad man har för alternativ. Men jag tänkte, jag hade Fredrik Andersson som gäst för länge sedan. Då liksom pratade vi om humorns hemligheter. Hur man skriver skämt och så.
Mm.
Nu så ska vi prata om pengarnas hemlighet. Nej, men lite hur man går tillväga rent praktiskt. Jag tror,
eller jakten därpå, va?
Ja, det är ju ett yrke i showbiz, nöjesbranschen. Jobba med underhållning och kanske konst och kultur i största allmänhet. Det är ju många som vill göra det. Få som lyckas.
Ja.
Och vi sitter säkert, eftersom vi har levt på det båda två ett bra tag, så sitter vi säkert på en del svar som kanske många undrar över.
Ja, och sen hela den här balansen mellan... alltså det är ju pengar, man behöver ju det för att liksom få det att gå runt. Det är ju det är syret som gör att det går runt. Men också det här med att man vill göra roliga saker. Alltså ja. man börjar liksom... Börjar olika änder? Är det pengar eller roliga saker? Liksom?
Jo, det är ju ofta en vågskal.
Exakt.
Man får lägga olika ägg i.
Ja, det är ju det.
Jag läste tidigt när jag började med stand-up. Nu kommer ett citat som jag säkert har tjatat ut lite. Men det var någon som sa, i en stand-up också, sa de så här, if you want to make money in comedy... Don't worry about making money in comedy. Uh-huh. Worry about being funny.
Uh-huh.
Och då menar de att om du till slut är så pass kul att du blir oemotståndlig så kommer pengarna också.
Mm-hmm.
Sen är ju det... När liksom, jag har mitt aktiebolag, min mamma hjälper mig med det. Hon är styrelsesuppleant, tror jag det heter. Men när jag sa det citatet till henne så sa hon så här: ja, det väljer du att lyssna på det örat.
Fan, är du helt jävla dum i huvudet?
Ja. Nej, men hon menar, och jag håller med om att det är en sanning med en modifikation. Det finns ju de som är väldigt, väldigt roliga men som inte tjänar speciellt mycket pengar heller. Så det finns en del tips och tricks och en del grejer man kan göra.
Så är det såklart. Grunden måste ju ligga i att vara rolig.
Ja, eller om du nu vill vara på scenen i showbiz. Eller liksom...
Ja, men om vi nu just pratar om stand-up till exempel.
Jo, du kan ju kanske vara halvkul och köpa skämt om du liksom är...
Det jag menar är att du måste ha en produkt, tror jag, från början. Du måste ha en produkt som i grunden är någonting som folk vill ha.
Mm.
Och sen måste man ju börja sälja den liksom.
Ja,
det är ju många som har en toppenprodukt som inte kan sälja den.
Jo, så är det.
Och det är många som har en fullständigt medioker produkt som säljer den väldigt bra också.
Jo, men den ordningen, det var också någonting som jag läste i någon sån här... Jag liksom sköt upp. Jag var med stand-up på grund av nervositet. För det är en jävla liksom tröskel att kliva över det här och ställa sig på scenen och hoppas på att folk ska skratta.
Mm.
Och det gör fruktansvärt ont. Och det gjorde fruktansvärt ont när knappt någon skrattade åt mina första skämt. Så det var liksom en grej som jag sköt upp väldigt mycket. Och i det stadiet så tänkte jag, men jag kan läsa på lite om det innan. Liksom. Mm. Så jag läste... lite för många böcker om stand-up. Och det, man lär sig mycket mer av att bara göra det.
Ja,
egentligen. Men det var, jag tyckte det var kul att läsa dem och fick väl en del såna citat. Och ett som jag tänkte på nu när vi sa den här ordningen, det var någon som skrev så här: den här ordningen ska det vara get good, get noticed, get paid. Försök inte att liksom ändra på den ordningen. Om du liksom, du får inte betalt innan du är bra eller har fått uppmärksamhet. Mm. Och det är inte speciellt bra att få uppmärksamhet innan du blivit bra på någonting.
Det var någon grej jag såg igår. Det var någon, jag hörde om någon influencer som var på någon comedyklubb.
Eller influencer,
det var någon YouTube-humorist, någonting i den stilen, som var svinpopulär.
Mm.
Och hade dragit, det kom så här 300 pers.
Johanna någonting.
Ja, precis. Och skulle göra sitt jag vet inte om det var första gig eller något sånt där, på stand-up-scenen. Och det är ingen bra idé, tror jag. Jag tror att man ska smyga, om man nu verkligen vill göra det, då ska man nog smyga in det lite grann och bli bra först.
Jag har ingen aning om hur det gick för henne. Jag sa inte det giget, men Men jag tror också, när jag började med stand-up så hade jag lite publik från framförallt rap-scenen, men kanske lite från serier och lite annat innan.
Mm.
Radio kanske. Men jag höll det verkligen hemligt, för jag visste ju att jag skulle suga de första giggen.
Mm.
Så att jag tänkte, jag gick upp på liksom Big Ben, jag sa inte ens till mina vänner.
Nej.
Utan bara liksom gå upp och se om jag kan få folk att skratta. Och sen så liksom när jag väl känner mig bra, då tänker jag okej, då drar jag dit de fansen som jag hittat, eller de följarna jag hittat från min podd eller från rap eller vad som helst. Jag tror det är en bättre väg att gå.
Oh, yeah.
Fast det är kanske ett litet ett lyxproblem att man redan har ett följe. De flesta börjar nog i den, de flesta börjar nog i änden, jag har bara mina vänner i bästa fall.
Jag tror man blir du blir noticed och paid snabbare om du har ett följe.
Mm.
Men du blir ju absolut inte bättre fortare, tror jag.
Nej, det får ju ta den tid det tar. Så att du har blivit känd för att vara rolig på något sätt, som den här YouTube-humoristen, är förmodligen då stor för att hon är rolig på Instagram eller YouTube eller
och
vad det var.
Har erfarenhet av att vara kreativ och producera, och kanske ha någon känsla för vad skämt är. För det tror jag gjorde att du och till exempel David Sundin hade en snabb utvecklingskurva. Liksom. Anton Magnusson också. Mm. Har inte hållit på så länge egentligen, men det gick bra väldigt fort.
Ja.
Det är för att ni har ju hållit på med skämt och text och försökt hitta humor i grejer förut.
Ja, liksom. Också...
kanske till liksom, 10-15 år.
Jo, absolut. Ja, i stort sett hela livet har jag liksom... Men det är också någon form av projektledning som man ska vara bra på. Alltså, och där tycker jag både liksom att... att få slutföra ett projekt. Bara det att liksom skriva klart ett skämt och testa det på en scen. Det är ju liksom att slutföra ett projekt på något sätt.
Mm.
Och det tror jag är rätt bra att ha övning från också. Alltså så här, jag gjorde liksom egna serietidningar som barn. Det är också liksom en övning att slutföra ett projekt. Att
Det är helt bizarrt att vara ett barn och bara producera en serietidning. Jag tycker jag kan inte göra det idag. Jag har ingen aning om hur jag skulle gå tillväga.
Ja, men i den hisnande upplagan av ett exemplar kanske det var en gång att jag väck papper och häftade liksom. Och
inte ens där alltså.
Du gjorde inte ens sådana grejer.
Jag försökte i mellanstadiet.
Mm.
Jag kom halvvägs. Ja. Det är därför alltså, man ser hur stor komiker är, så jävla dåliga projektledare. Alltså, jag håller med om att det är så. Mm. Men det tar ju också för vissa 3 år att få färdigt en rutin. Det borde gås fortare, men för vissa går det jävligt långsamt.
Alltså. Jo, jag kommer ihåg David Sundin, han blev lite upprörd på dig och mig och några andra komiker när han sa, jag vet inte om det var, men det var så här för att han tyckte att vi var så ointresserade av pengar.
Mm.
Att vi liksom hade gjort dåliga deals med produktionsbolag. Läs Monstera tror jag det var. som vi alla hade gjort, alltså skrivit på rätt dåliga avtal med.
Man får avräkningen i slutet av jobbet och bara, va? Jaha, oj, jävlar. Okej.
Okay. Man har ju skrivit på ett kastkontrakt som man får skylla sig själv. Det får vi göra.
Jag vet inte ens om jag skrev på någonting.
Okej. Okay. Men jag vet inte heller om jag skrev på det, men det fanns ett kontrakt i alla fall som jag hade läst. Men David Sundin, han är ju lite mer business-minded, tror jag, än de flesta komiker. Och han sa så här, men ibland kan jag bli så jävla frustrerad över er liksom, er totala ointresse av för pengar. Men det kanske är det som har gjort er så bra på stand-up också, att ni fokuserar på det hela tiden.
Ja, men jag tror det. Alltså det var en gång när jag producerade en liten miniturné för en amerikansk komiker som heter Louis Katz.
Mm.
2015 tror jag att det var. Och vi gjorde, han skulle göra 3 gig Malmö, Göteborg, Stockholm.
Mm.
3 dagar. Och jag gjorde allt. Jag promotade giget, jag bokade ställena, jag fixade, alltså det som du gör i stort sett med dina Vesslan och Benne eller vad det är.
Mm.
Hur
jag gör reklam för det? Eller?
Nej, du gör väl allting från början till slut kan jag tänka mig.
Alltså bokningar,
okej.
Nej, det är Hampus Algotsson som bokar
just
lokalerna
det.
Nu. Men det är väl nästan det enda han gör. Ja. Alltså marknadsföring och sånt för att jag och Anton.
Ja, just det. Nej, men för att ja, men jag gjorde allt. Jag bokade ställena, jag bokade, jag fixade affischer, jag satte upp affischer, eller fick dem uppsatta. Jag fixade biljettgrejen, resorna. Alltså allting var bara jag. Mm. Och jag kände när man väl skulle stå där på scenen och, du vet, värma upp lite.
Var du värmde typ upp
av, ja, var lite konferensier eller, du vet, uppvärmningskomiker. Bara så att han kommer upp på scen och får och gör en bra show. Så var jag, alltså jag kände hur all humor hade liksom runnit ur mig. Alltså jag var det minst roliga jag någonsin varit. Efter att ha gjort det där i flera veckor. Och sen en hel dag av turné, liksom management och, du vet, checka in på hotell och fixa det här. Och telefonsamtal och fixa med tekniken och riva biljett. Alltså allt.
Jo, då var allt liksom, som tar ju tid liksom.
Och inte bara tid, man känner att så här, jag är inte... Nu är jag den minst roliga människan på jorden efter allt admin. Så det är den balansen också, att det här, den här humorgrejen och kreativa grejen och att vara den som styr med det där. Alltså, jag vet inte, de två grejerna har jag svårt för att balansera.
Jo, men jag har ganska hyfsat stort ointresse för pengar i allmänhet. Alltså jag tänkte, för det var någon kille som... jag känner lite grann som liksom var så här, men han var intresserad av liksom placeringar och pengar och så här, men fan, om du har lite kapital liksom, så placera dels i den här liksom fonden med garanterad avkastning och liksom kanske den här, det här är en aktie med något bolag som de har just fått ett kontrakt på, det här liksom läkemedlet eller någonting. De kommer absolut växa och liksom, och du bara bara ladda ner den här liksom appen för att köpa aktier. Jag tänkte, ja, men det kanske skulle förmodligen tjäna ganska mycket pengar på det om jag placerade lite smartare. Men sen bara tänkte jag, nej, jag vill inte lägga dem, även om det är bara några timmars jobb, så vill jag inte göra det. Jag vill jag klarar mig ekonomiskt. Jag vill hellre lägga dem på att vara rolig.
På ramen.
Ja. nej, men den tiden på att jobba med det jag är bra på, det vill säga humor. Och sen så, man behöver inte vara en idiot vad det gäller pengar. Man kan ju läsa igenom kontrakt och kanske be någon kasta ett öga på det liksom.
Ja, men det är rätt tydligt att både du och jag, att så här, vi är ju inte i det här gamet för pengarna. Nej. Det är inte så att man går in i det här gamet och bara, nu ska vi göra riktigt mycket pengar. Utan nej, man är så här, nu ska vi göra tillräckligt mycket pengar så att vi kan fortsätta jobba med det som är roligt. Liksom. Och kunna, alltså, och det är en sån jävla lyx också, att kunna välja bort saker.
Mm.
Att inte behöva ta det där pissiga gigget eller det där jobbiga som man måste ta tag i bara för att det råkar vara bra betalt. Liksom. Mm. Att kunna säga nej, jag behöver inte de pengarna, jag är lugn. Och det är en fruktansvärt stor lyx. Det är någonting jag tänker på nästan, eller jag försöker att tänka på det nästan varje vecka.
Det är som en sån här, någon som är tacksam inför Gud och försöker tänka på det inför varje måltid.
Ja, men faktiskt, jag är jättetacksam för att så här, jag har, alltså med AMK morgon, det rullar på, jag känner inte, jag får lite över varje månad, men jag har ju enorma utgifter i sammanhanget. En studiohyra och en anställd och utrustning, alltså andra grejer. Alltså det är väldigt mycket som ska betalas varje månad för att jag ska kunna göra det. Men det är lugnt. Det är lugnt liksom.
Och sen det handlar ju mycket om vilken burn rate man har liksom. Alltså när jag började som serietecknare, då tänkte jag så, okej, jag kommer knappt dra in en krona på det här. Men jag får bara anpassa min livsstil till att leva extremt fattigt, för att det var det jag ville göra.
Ja,
medan det var, när jag var nere i Malmö och spelade in podd med Jonathan Unge för ett tag sedan, då var det så att han åker jättemycket taxi och han väljer liksom inte de billigaste taxibolagen, utan han har fått för sig att de dyraste är bäst, vilket inte stämmer heller. Men liksom så var, jag måste sluta åka taxi nu, liksom, min ekonomi körde i botten, jag har skulder, liksom, jag är punk.
Mm.
Så sa jag, men drar inte du in rätt mycket pengar på lilla drevet? Och så, jo, vi får in massa pengar på det, men lyckas Tom Cruise leva över sina tillgångar, kan väl jag också lyckas leva?
Ja, det är ju inte svårt alltså. Johnny Depp brände 100 miljoner eller något sånt där. Det, är så här, det går att bränna. Ja,
för jag tyckte var så, fan du, Jonathan tjänar säkert mer pengar än vad jag gör. Och ändå går det runt och är punk. Så. Ja. Men det är väl bara att han är mer slösaktig. Liksom.
Oh ja.
Det var nog Johnny Depp som han refererade till. Jag vet inte hur... vem sa jag?
Tom Cruise.
Jag vet inte om han har levt över sina tillgångar.
Jag tror Tom Cruise har järnkoll på sina pengar.
Ja, det,
alltså han har fruktansvärt bra... Alltså hans kontor är perfekt inrättat.
Ja, jo, han har nog koll också. Jag tror han... alltså... Han är ju med i den här, vad kallas nu, sekten.
Scientologerna.
Om det nu räknas som sekt vet jag inte. Men jag vet ju att det går ju att bli rik om man är högt uppsatt i sådana organisationer också.
Ja.
Jag lyssnar just på podden Uncover Escape Nexium. En ganska spännande podd om en sekt liknande verksamhet eller sekt rakt av i USA och Kanada. Och där blev de ju snorrika, liksom de som är på toppen av pyramidspelet.
Mm.
Men innan vi fortsätter det här samtalet så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och här kommer alternativen.
Jag tog med mig några också.
Oh, du tog med dig några?
Ja, alltså det är bara från studion. Det är inget fancy. Men, nej, alltså, men om du vill lägga till det till listan.
Ja visst, då kan vi börja med dina...
Också douchigt att ta med sig och välja det.
Det tycker jag absolut inte. Det är nästan... Det är en fin gest.
Jag tänkte att jag skulle bidra med någonting. Du kan spara dem sen. Ah, skitsamma. Läs upp.
Okej. Okay. God morgon, apelsinjuice. Fanta Grape. Faxe Kondi. Fanta Zero. Le Diable Rouge, en 50% i absint. Vete fan jädra öl. Det är en folköl som jag köpte på Ica, tror jag. Jag tyckte det var ett irriterande namn, men jag kunde inte hålla mig.
Mm.
Det är en veteöl då, inte. Sen Mikkeler och sen folköl Sally Monroe Pale Ale. Vi har Vanilla Coke. Vi har en kopia av... whiskylikören Fireball, Saranac Root Beer, Red Bull i smakerna kiwi, tropisk, apelsin och cola, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Jag har ju också, ska jag ta fram
den? Gör det.
Jag tog med mig några Carlsberg Export, Ramlösa Citrus och Pepsi Max.
Mm. Ja, men det är ändå bra drycker.
Jag bidrar med dem till podden.
Tack så jättemycket. Vad väljer du av de här alternativen nu när vi har...
Alltså Fanta Grape, är det vindruvor?
Det är vindruvor.
Ja, alltså antingen den eller Fanta Zero. Mm. Nej, fan, jag känner mig härlig. Fanta Grape.
Ja, den är faktiskt från Japan dessutom.
Oh.
Jag kanske tar... Om jag tar nog en folköl, kanske jag är sugen på Mikkeler Sally Monroe Pale Ale.
Snyggt.
Mm. Då är vi snart tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna. Fanta Grapen som är från Japan och i en så liten förpackning så att man kan tro att den skulle vara från ett flygplan.
Mm, känner mig som en jätte. Jag har den lilla. Oh.
Och jag öppnar min Sally Monroe öl och häller upp ett grönt stop.
Ja, oh, mycket bra.
Mm.
I like. Också väl, du tog med den här i resväskan alltså?
Nej, jag fick den av en kompis. Kan ha varit Jens Rosengren eller arkivsamtal-lyssnaren och arkivsamtal-eftersnackgruppen administratören som kallar sig Pocari Sweat. Någon av dem tror jag det var som jag fick den.
Härliga minnen av läskedrycken Pocari Sweat från Japan.
Mm.
Väldigt simpel blåvit logga.
Ja, jag har den faktiskt i kylen. Den är, den är snygg. Så jag tror jag har en gammal som jag har sparat som på displaymonter i min kylskåp.
Minns också från Japan en citronläsk.
Mm.
som de hade tryckt så full med C-vitamin, i alla fall enligt innehållsförteckningen, så var det så här, det stod någonting i stil med C-vitamins from 90 oranges eller lemons eller någonting. Alltså, det var så här, det var så sjukt mycket, jag tror inte det var så mycket. Nej. C-vitamin, men och hade det varit det så är det så där, det, varför? Det är ju löjligt mycket.
Ja, man ingen behöver pissa ut resten.
Ja, precis. Så det är ju, det är väldigt mycket att elda för kråkarna. Jaha. Men varför vill man sälja in det med 90 citroner?
De gillar när det är lite överdrivet.
Mm.
Men just den här citrondrycken, på vintern i Japan så är den varm. Att man får ut den varm från de här läskautomaterna.
Åh, fy fan, varm läsk alltså.
Ja, fast det är väl mer varm citronsaft då. Det är ingen kolsyra.
Okay.
Men jag tycker den är rätt god. Och
du vet vilka jag pratar om?
Jag tror jag vet vilken du pratar om. Mm. Men just den med jättemycket C-vitamin, den är inte lika god. Men man kan hitta riktigt god citrondryck i Japan.
Mm.
Mm. Tillbaks till ämnet.
Vad var det?
Du,
A burn rate. Ja. Du har så mycket burn rate. Eller?
Nej, inte så farligt. Alltså,
jag men lever ganska enkelt. Inga barn.
Ingen bil.
Ingen båt. Nej. Inget landställe.
Nej, det stämmer. Men jag reser väldigt mycket utomlands.
Det är lite burn på det.
Det där. Jag äter mycket på restaurang. Och jag reser burn. Mycket utomlands. Det är det jag bränner mina pengar på.
Mm.
Vad bränner du mest pengar på?
Det är nog, jag skulle nog säga samma. Mina dagliga, jag börjar närma mig lite Jonathan, det blir lite Jonathan Unge flagg på min taxikonsumtion just nu.
Är det dyrt att ha hund?
Det är inte min största utgift, tror jag. Men jag har en hund som är lite, har lite medicinska grejer att ta hand om. Hon har en njursjukdom och sånt där. Så det är ganska mycket besök hos veterinären. Så det kan vara sådär varannan månad, 3 lax.
Ja, det
du vet, och sen är det lite mediciner på det och sen är det mat. Så, ja, men kanske jag skulle säga ett snitt på kanske 2000 i månaden tror jag kostar i alla fall.
Mm.
Men det är för att hon är sjuk. Hade hon inte varit sjuk så hade det kostat...
Hundmat är inte så dött.
Hundmat, liksom, det är väl allt.
Mm.
Men säg 500-600 spänn i morgon.
Mm.
Så det är inte så farligt.
Nej, det... Men vad sa du? Resor och restaurangbesök är dina stora...
Ja, mycket restaurang. Mm. Och sen när jag reser bort så vill jag gärna bo fint. Fan vad jag...
Ja, det räknar jag nog in i rese.
Absolut, reser, men liksom. Med resorna blir ju dyrare därav. Mm. Liksom, att man kollar på de schysstare hotellen.
Mm.
Fan vad jag gillar bra hotellen alltså. Finns inget bättre.
Jag har börjat uppskatta det lite grann också. Innan så kunde jag bo på de värsta så här, pisshaken. Mm. Men jag har börjat bli lite bekvämare.
Ja. De senaste 10 åren för mig har varit så fan, nu vill jag bo nice. Det är liksom hela behållningen med att åka någonstans.
Mm.
Man kollar in hotellet så här. Det pirrar mer vad gäller hotellet än själva resmålet.
Mm.
Ja. Jag kan bo var fan som helst.
Finns det några sådana hotell i Sverige då du skulle kunna åka till var?
Ja, alltså, det har ju hänt att jag har checkat in på Grand Hotel i Stockholm.
Mm.
Över en helg.
Nej, det är ju speciellt när du bor i Stockholm.
Ja, nej, det är inte för att jag behöver någonstans att sova. Det är bara för att för den där sköna vibben av att så här, man kan bara släppa allt. Så jävla gött. Så jag rekommenderar att göra det.
Grand Hotel just.
Mm.
Mm.
Det är det bästa hotellet i Stockholm. Det finns inget bättre.
Nej, jag har bara varit i foajén och försökt fotografera. Det var en kompis som skulle göra en serie. Alltså, inte en... Det skulle vara som en tecknad serie fast med fotografier. Och då skulle vi... Och han fick inte tillstånd att liksom det var en scen som skulle utspela sig då. Det handlar om en kille som var fixerad vid Meatloaf. Och skulle hänga där på Grand Hotel och försöka träffa Meatloaf. Och han fick inte tillstånd att fotografera i lobbyn där.
Är du känslig med sånt?
Men så vi skulle bara gå dit och göra liksom så här. Jag skulle då hålla i kameran och han skulle spela den här. Det var då Petter Sjölund som faktiskt var med i avsnitt 3 av Arkivsamtal. När han berättade om sin tid som andra kameraman på porrfilmen Fy fan 3 i det avsnittet. Men nu, den här scenen, så skulle jag då hjälpa honom att göra den här fotoserien. Och då spelade han, det var Henrik Bromander som hade skrivit manus, men Petter skulle liksom fota serien och spela huvudrollen, den här mannen som var fixerad vid Meatloaf. Uh-huh. Så jag var där och tog foton tills vi blev liksom utkastade i stort sett av vakterna. De krävde inte att man skulle, det var inte sån här att de sliter ut filmen eller något sånt där. Men de bara, ni får inte vara här liksom och fota.
Ja, nej, men jag kan rekommendera det. Det någon gång tycker jag att du, om du ska fira någonting, att det är någonting har
gått... Vad kostar det då?
Kanske 5 lax.
5 lax för ett dubbelrum liksom?
Mm.
Okej. Okay. Ja, man märker ändå att du har en viss burn rate inom dig.
Nej, men alltså det händer ju inte. Det är inte så att jag gör det liksom en gång i månaden, men jag gjorde det...
Jag började bli svettig, jag bara var och tänka på det.
Nej, men jag gjorde det en gång i våras och sen fyllde min tjej år i somras.
Mm.
Så jag var där en gång i våras och en gång i somras.
Mm.
Så det är så farligt. Är det.
Nej, men det tyder ändå på att det går ganska bra om man har råd att göra det 2 gånger på ett år.
Ja, men alltså många bränner ju 5 lax på andra saker. Alltså det är som en weekend. Så här, vissa drar iväg till, jag vet inte. London liksom en weekend, det är ju mycket, kanske mycket mer än 5.
Det gör jag ibland.
Ja.
Men jag tänkte på det faktiskt när, för jag har just själv producerat första avsnittet av min sitcom.
Ja.
Och det är många som liksom, och det, jag har gjort en i stort sett nollbudget. Det är liksom ingen som har hjälpt till har fått betalt. Och jag själv har ju liksom haft de flesta utgifter och sådär.
Mm.
Det är ju alltså inte helt nollbudget. Men det är så här, om man beställer en kalankadocka från Kina så får jag betala den liksom. Och ifall jag ska köpa nya batterier till kameran och en bärbar hårddisk så lägger ut det liksom.
Ska du hyra kameror och så ska du hyra en bil. Och sen ska du fixa ljuset och sen är det klippning och sen är det så här. Men i stort sett nollbudget.
Ja, nej, men allt det du sa nu har inte jag lagt ut en spänn för.
Det är bra.
Kameror har jag lånat av underproduktion. Jag har inte hyrt en bil en enda gång. I så fall är den regissören Adam Hilario, han har en bil så han har ju kört lite liksom.
Jag fattar.
Och klippning gjorde jag och han och betalade ingenting för. Alltså det var verkligen det du nämnde nu, det var, och ljuset betalade vi heller ingenting för. Det var också att låna en lampa från underproduktion.
Jag använder mycket solen.
Ja. Mycket befintligt ljus. Uh-huh.
Men ja, det är ju fantastiskt ju. Men det är väl det är skitbra att man kan göra sådana grejer.
Ja, men jag tänkte på det för att folk frågar, alltså så här, men de utgifterna så sa jag så här, men ja, det är ju inte mer, det är ju inte dyrare. Det hade varit dyrare om min hobby hade varit golf.
Mm.
Då hade jag nog lagt mer pengar på det, men nu är det liksom, det här är det roligaste jag kan tänka mig att göra. Sen plus att det är ju kanske inte bara en hobby heller, utan det blir ju ändå, även om jag inte drar in så mycket pengar på det, eller knappt något. Jag har fått lite på Swish-nummer 0760724728. Har jag fått några tusen nu. Men under, vad säger man, hur många siffror är det? Det är under 10 000. Under 5 000 till och med hittills. Men så det är inte mycket pengar, men jag menar, men det är också så här, det är inte bara en hobby på det sättet, utan det kommer ju säkert så här, bygga min karriär som komiker i viss mån också. Att det drar till sig publik och...
Ja, men det är väl det, allt man gör är väl en chansning i stort sett. Det är väl som att ställa sig på scen och testa skämt gratis 250 gånger. Men det är inte så att man får pröjs varje gång man går dit.
Nej, just det.
Utan man... du tränar ju och man lägger ju ner massa så här, obetalda timmar på någonting som kanske ger...
Jo, man visste
ju
inte att man skulle få betalgig då ens. Liksom,
nej, började. Precis. Så att jag menar, alltid, det här är ju en chansning också. Ja. Det är ju skitmycket. Och sen när du börjar tjäna pengar, så, eller om du gör det, så följer det väl ut. Men det är samma sak som den här turnén jag gör också.
Mm.
Skit. Och det är, fan vad pengar investerade i det. Liksom, och tid.
Mm.
Och jag så här, avlönar komiker och chaufför och hotell och hyrställen liksom.
Och det är inte säkert att du kommer gå med vinst eller?
Nej, absolut inte.
Men.
Absolut inte. Alltså, jag är skitglad om jag går jämnt upp på det här. Mm. Men du har ju alla komiker fått betalt, så har jag i alla fall skapat lite gigs till
skapat
folk.
Skapat arbetstillfällen.
Exakt. Så det, och det är betalning nog, Simon. Det värmer i mitt hjärta när jag har skapat arbetstillfällen. Och det gör... Nej, fuck that. Jag vill ju också tjäna pengar. Men, men jag menar att man tar en chansning. Liksom.
Jo, men jag antar att vi startar ju... Du startar AMK. Nu heter podden eller morgonshowen heter AMK Morgon.
Det är väldigt viktigt att den är streamad, Simon.
Ja. Men du... Typ samma vecka som jag startar Arkivsamtal så startade ni... alla mina kamrater i folkmun känns som AMK.
Mm.
Och jag vet inte hur det var med er, men för min del så var det verkligen... Jag försökte rädda lite ölskum. Jag hällde upp lite Sally Monroe Pale Ale och skummade över. Men jag tror jag han sug upp en stor del av det.
Skummet och ölen ligger nu på en ratio av, skulle säga, 60-40 till ölens fördel.
Nej, till skummets fördel.
Till skummets fördel, förlåt.
Ja, nej, men när jag startade Arkivsamtal, jag trodde inte att jag skulle tjäna pengar på den överhuvudtaget.
Nej.
Hade ni det i bakhuvudet? Liksom, att
hade aldrig en tanke på det. Man tänker att någon gång kanske...
Det
fanns
ju inte liksom... Acast och sånt fanns inte då.
Nej, och sponsorer av poddar var väldigt... Det var väldigt lite sånt.
Ja, nej. Då, 2012 var det vi startade dem. Va? Jag tänkte knappt någon som hade sponsor.
Jag tänkte bara på två grejer. Och det var ett, att det var roligt. Och två, att det var möjlig exponering för någon sorts humorintresserad publik. Liksom, som man sen kan liksom, sälja stand-up till. Eller göra något annat till. Liksom. Så det var, men det var bara de två grejerna. Alltså, rena cash hade jag ingen tanke på.
Nej, det hade inte jag heller. Jag trodde ju... Jag hade inte börjat med stand-up då. Men jag tänkte ändå att när jag kollade på liksom, hur gör man nu för att bli komiker. Så såg jag ju väldigt mycket amerikanska komiker som hade poddar.
Mm.
Och tänkte det här är säkert... ett bra sätt. Och det var det verkligen också. Jag lärde ju känna... vi lärde säkert känna varandra via poddar. Jättemycket kontakter jag fick i humorbranschen var genom poddar. Liksom. Mm. Man kunde bjuda in folk på ett helt annat sätt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det är ju, om man bara skulle vilja ta en fika med Henrik Schiffert hade han förmodligen inte svarat på det mejlet. Men om man skriver, vill du vara gäst i min podcast? Så säger han för det mesta ja.
Vi har kommit fram till den punkten att vi inte kan umgås om inte någon har tryckt på rec. Vi vet inte hur man gör längre.
Men lite så
man sitter där och bara, är det någon som spelar in det här? För annars är det här helt meningslöst.
Ja, man tycker ibland när man har riktigt bra konversation så blir man ju lite så att man tycker det är lite slöseri. Mm. Att man vaskar det poddguldet.
Ja, vi eldar kunna... för kråkarna nu. Det är för bra vibb för att inte spela in det här. Ja, nej, men det var ju skitbra såklart. Men jag tänkte aldrig att det skulle innebära rena cash liksom. Men man visste ju att det var en del av jobbet på något sätt. Det här är en bra grej inom cirkeln eller boxen som är mitt jobb.
Jo, man har ju en sån liten liksom inre kompass.
Mm.
Det är så här, jag tror alltså nu jag tror inte jag kommer tjäna pengar på den här sitcomen. Men jag har, vet ju att så här, det skulle eventuellt kunna bli så. Men jag gör det mest för att det är kul.
Mm.
Och just som du säger, att det är en del av jobbet. Inom, det känns som en del av jobbet.
Ja, men det, jag tror på det. Jag tror man så här, man bara försöker göra grejer. Och vissa grejer kommer liksom ge pengar tillbaka. Andra grejer kommer vara liksom gå jämnt upp. Andra grejer kommer vara rena förlustaffärer. Men sen i slutet av året eller i slutet av månaden så får man räkna ut vad man fick för månadslön typ.
Mm. I slutet av livet får man räkna ut vad man hade för månadslön. Ja.
Men går man back varje år, då borde man börja tänka på vad fan man håller på med kanske. Men, eller bara göra nollbudgetgrejer.
Men då måste man ju ofta ha ett jobb vid sidan om.
Ja, exakt. Men någon gång så här, man kan inte bara sitta och tänka på så exakt vad det kommer att ge i slutändan. Liksom. Jag tror man måste bara ta chansningar och göra grejer.
För det var ju också så här, när vi började då, 2012 med poddar, och bara för att det var roligt så fanns det inga pengar i det. Men när det väl började komma in pengar i det så hade vi ett försprång, för vi hade liksom startat och poddar som hade blivit populära successivt.
Mm-hmm.
Och då så liksom, helt plötsligt så var man ju framkant när det väl fanns pengar att roffa åt sig. Liksom.
Mm.
Så liksom de som gjorde det som ett passionsprojekt fick det ju lättare än de som började, här finns det pengar att tjäna. Nu startar jag en podd.
Man märker så himla tydligt också vilka det är som gör det för pengarna. Och vilka det är som gör det av intresse. Som hade gjort det oavsett om det fanns pengar i det eller inte.
Ja, jag vet inte om det är lika tydligt. Det är så här, jag tror säkert så att Alex och Sigge gör det väldigt mycket för pengarna. Men att de tycker det är jättekul också. Och att de kanske, fast de har ju länge snackat om att de, men nu känns det som att vi borde gå vidare. Men det är, vi måste fortsätta tag till för våra sponsorer och ha köpt så många spotter. Men sen bara fortsätter de ju. Nu kan jag tänka mig att de gör det delvis för pengarna. Men, det är inte, men jag tycker inte det är riktigt tydligt alltid vem det är som gör det för pengarna och inte.
Jag tycker man ser ganska många som du vet, kändisar som är så här, det är en del av grejen som så här, du ska ha en podd också. Och hade det inte funnits pengar i det, då tror jag inte att man hade gjort det.
Nej.
Utan de går dit lite pliktskyldigt, bara att säga, det är en extra liksom faktura att skicka eller något sånt där.
Jo. Det tror Pernilla jag. Wahlgren tror jag gör det för pengarna.
Det känns, där känns det som någon som gör det för pengarna. Eller olika såna här, man ser att de har fått en sponsor liksom.
Mm.
Man ser att någon har fått ett klädmärke eller någon typ av öl eller någonting. Och så gör de någonting som har med det att göra liksom. Det är tydligt.
Ja.
Men de överlever ju heller inte. De blir ju ofta rätt kortlivade också.
Ja, det är ju lättare att om man gör det av passion så kommer man ju fortsätta år ut och år in oavsett vad som händer.
Exakt.
Men jag tänkte på det här med att ha ett extrajobb. För jag kommer ihåg Albin Olsson. Vi började med stand-up ungefär samtidigt. Och då hade han, efter något år innan och sånt, så hade han hört en podcast med Magnus Bettner.
Mm.
Där Magnus Bettner sa så här, men om du liksom vill försörja dig som stand-up-komiker. Jag tror det var stand-up-komiker då han hade som exempel eller som han pratade om då. Säg upp dig från jobbet och satsa helhjärtat på det. För du kommer få ett försprång från de andra som gör det vid sidan om då. Han sa att det kommer nästan vara omöjligt att lyckas om du inte liksom lägger alla korten på, eller så här, alla äggen i den korgen.
Mm.
Och så Albin gjorde det, att han sa upp sig från jobbet då och satsade helhjärtat på stand-upen.
Uh-huh.
Men jag funderar på det, för att om det alltid, det finns ju de som har lyckats också säkert, som har haft ett jobb vid sidan om och långsamt liksom jobbat upp en publik och kanske en buffert av pengar eller liksom en karriär.
Men någon gång måste man, tror jag, göra det där steget, och det där steget är jobbigt, från en stadig inkomst och fast jobb på något sätt till att hoppa över till någonting som inte är så jävla säkert ekonomiskt. Och det tar tid innan det blir säkert ekonomiskt, när man hittar den där, man hittar någon sorts flow, man hittar, får tillräckligt mycket kontakter och grejer, gigs som man kan liksom försörja sig.
Mm.
Men oavsett om du jobbar skithårt eller dubbel två jobb till exempel i ett tag för att sen ha en ekonomisk buffert när du hoppar över. Eller om du hoppar över direkt utan buffert.
Så kniven mot strupen.
Ja, precis. Styling. Så någon gång kommer det bli jävligt jobb. Den transitionen är inte enkel liksom. På olika sätt. Så det är skitbra att ha en ekonomisk buffert så att du kan jobba gratis i ett år eller någonting, men har du inte den så kommer du behöva jobba upp den och det är så här. Så oavsett så kommer det kommer suga oavsett liksom.
Det var svårt, alltså jag kommer ihåg när jag tog det klivet då var det ändå väldigt väl planerat allting. Alltså jag då var ju liksom, då var det serietecknare och kanske liksom jag höll på med musik på samma sätt som jag håller på med den här sitcomen nu. Att det är så här, det här gör jag. Jag tror inte jag kommer tjäna en spänn på det någonsin, men jag tycker det är kul. Ja. Och vi får se. Alltså så här, eventuellt. Jag tänkte inte på pengarna vad det gäller musiken överhuvudtaget. Då, liksom. Men jag visste att med serier, tecknade serier, så kunde jag då få lite pengar. Jag visste att det fanns stipendier man kunde få. Man kunde få lite pengar för böcker och publiceringar i serietidningar. Men min plan var ändå så här, att gå mycket på bidrag.
Ja.
Och då jobbade jag på Egmont, serieförlaget, som serietidningsredaktör. Men då var det också så att jag la undan pengar varje månad. Liksom försökte spara ihop en buffert. Jag tecknade även vid sidan om. Tills jag hade en färdig bok som liksom låg färdig för publicering. Innan jag sa upp mig eller slutade jobba där. Så jag liksom tecknade lite på jobbet också. Jag tog med, satt på betald arbetstid och tecknade liksom lite då och då också. Och sen så hade jag ju liksom då också planerat ut. Okej, så här länge kommer jag kunna gå på A-kassa.
Mm.
Och sen kanske efter A-kassa kanske jag kan gå på starta eget bidrag. Och efter det så sen fick jag reda på det projektverkstaden att man kunde få CSN. Då var det ju CSN-lån liksom, men för att göra projekt. Så jag hade väl planerat, men det var ändå verkligen så här, shit, nu ska jag liksom säga upp mig från ett jobb där liksom, jag var 21 när jag började där och fakturerade typ 41 000 i månaden någonting. Och det här var, och det var länge sedan, det var ju liksom runt millennieskiftet.
Ja,
så det var väldigt välbetalt för mig.
Mm.
Men och det gjorde ju också att jag i och för sig kunde lägga undan en ekonomisk buffert. Att jag kunde liksom lägga undan pengar på ett bättre sätt. Men det var ändå så här, man kände så här, fan, jag har ju ändå en framtid här som välbetald serietidningsredaktör.
Ja.
Ska jag verkligen gå från det till att bli en fattig, fri konstnär?
Men vet du varför redaktörsjobben också i tv-branschen är ganska välbetalda? Det är för att de är så jävla tråkiga. De vill ju ha...
Fast det är ju städjobb är också tråkiga men inte välbetalda.
Ja, oh, jag vet. Men, alltså, men i sammanhanget. De vill ju, för de vill ju ha sådana människor som är typ kreativa.
Mm.
Men som inte vill göra det där jobbet. Så de måste betala ganska bra för att, för att de ska kunna hugga dem. Så här, alltså jag,
det är också när det jag var, chefsjobb med mycket ansvar på något sätt.
Ja, liksom, man är innehållsansvarig och sånt där. Men jag var ju redaktör på... Jag hade gjort stand-up i ett år eller ett och ett halvt och blev liksom redaktör på ett humorprogram på tv. Och det var också så här, shit vad bra med pengar. Har aldrig tjänat så mycket pengar.
Vilket program var det?
Men det var flera, bland annat så här, snack om nyheter och...
Då var du manusredaktör eller vad sa du?
Ja, precis. Mm. Men bra, alltså riktigt bra betalt. Ja. Tyckte jag då, men det är ju också, det är inget kul.
En vanlig fast lön är, tycker jag ofta är väldigt bra. Även om...
Ja, man har blivit lite så här, för man vet knappt vad det är längre. Själv, man har ingen aning. Man tycker att man tjänar rätt bra. Och sen visar det sig vara ganska dåligt. Och sen ibland tycker man att man tjänar jordnötter. Och så bara, fast det kommer in, alltså omsättningen är ju hög liksom.
Mm.
Men har du tjänstepension till exempel?
Jag vet knappt vad det är.
Nej. Jag tar det som ett nej. Nej, men det är de grejerna så här. Antingen är vi fucked, antingen jobbas vi tills vi är liksom 79 år gamla och liksom keel over vid skrivbordet eller på scen.
Man vill gärna bli en sån Don Rickles som man går upp som en skintagubbe och är stenhård.
Liksom. Ja, är det så? Alltså, jag vet inte fan. Alltså, jag skulle kunna tänka mig göra det kanske 20 gånger om året bara för att behålla lite flow. Men jag vill inte jobba stenhårt tills jag är 76. Liksom. Jag tror inte det.
Jag tror inte jag... Alltså, så länge jag kan rent fysiskt och mentalt så kommer jag nog vilja göra det. Jag har ju lite arbetsnarkomani-tendens också, liksom.
Ja.
Och jag tycker när jag ser såna gamlingar liksom i showbiz, speciellt gamla komiker,
ja,
jag tycker det ser coolt ut att de bara kör liksom.
Jag hoppas hoppas man har en publik när man är liksom när man är 75 så att man kan göra, men då vill man ju inte göra det här, jag vill inte göra det där andra. Jag vill inte ringa och beställa affischer och se till att någon sätter upp dem eller sätter upp dem själv. Fattar du att vara 76 och bara ha sig omkring på Södermalm och klistra upp affischer till sitt gig på Bonden? Det vill man ju inte göra. Man vill ju ha det bekvämt.
Ja.
Då skulle jag gärna göra det. Alltså Don Rickles livet, hans sista 10 år. Ja. Eller...
Du kanske är så att du har en pension då. Och att du, för man får väl dra in extra pengar, men att du liksom lägger, du kan leva på de här gagerna du får, men du lägger din passion på 9000 på någon affischuppsättare.
Åh nej! Åh nej! Vad deppigt! Men det är ju det hela tiden, den balansen mellan och så här, alltså allt det roliga vill man ju såklart göra. Jag hade gärna gjort stand-up när jag var 70, liksom, eller 70-80. Så här. Det var svinfett, men... Men jag vill inte ha kniven på strupen och vara projektledare och producent.
Nej.
Det lämnar jag gärna över. Gladeligen. Men är du... Jag tänkte fråga det här. För när det gäller såna här grejer, du gör Vesslan och Benne och gör AMK Late Night. Det är liksom... Man vill ju ha kontroll. Man vill ha kreativ kontroll.
Mm.
Men samtidigt så vill man inte göra det tråkiga. Och de grejerna krockar liksom. Att man vill inte... Jag hatar att hålla på och fixa med små saker och promota och se till att allting är gjort.
Mm.
Men jag är så jävla svårt att lämna över också till någon annan. För då vet jag att det inte blir exakt som jag själv vill ha det.
Jo, så känner jag också för det mesta.
Mm.
Och,
jag vet inte hur man ska lösa det bara. Jag vill ha kreativ kontroll, men jag vill inte hålla på och kladda i det där.
Nej.
I de här små grejerna som man måste göra.
Frågan är om det går att lösa. Antingen är det att man har full kontroll och lägger väldigt mycket tid på det. Ja. Eller så lämnar man över det. Och kommer med största sannolikhet bli frustrerad för att någon inte gör exakt som man hade tänkt sig.
Exakt.
Och det, ja, men efter 20 år i showbiz är nog en grej som jag har förlikat mig med.
Mm.
Att det är så här. Liksom, att man får antingen eller. Antingen kontroll och det blir som du vill, men då får du lägga tiden på det. Eller lämna över det till någon annan, då blir det aldrig som man själv vill riktigt.
Det var ingen som sa till mig att så här, fullständig kreativ kontroll innebär också liksom en massa baksidor. Jag tycker att det låter så himla bra. Det är enda anledningen till att jag gör de sakerna jag gör. Så jag har mitt eget program, jag gör min stand-up där ingen lägger sig i mitt manus eller min regi eller liksom mina uppträdanden. Mitt program är exakt samma. Jag bokar exakt vilka jag vill boka och jag gör exakt vad jag vill göra och så här. Allting det där. Kreativ kontroll. Men det innebär också asmycket skit.
Vad är den största baksidan när man har full kreativ kontroll?
Nej, men det är väl stressen att allting hänger på en själv, enkom liksom. Jag skulle gärna lägga det, nu har jag liksom rangerat ut, eller vad heter det, outsourcat liksom den tekniska biten vad gäller programmet.
Mm.
Så jag kan komma in 8:02 och vi trycker på rec och vi kör programmet och sen när vi stänger av 10:00 så är jag helt färdig. Jag behöver inte göra någonting. Nej. Allting fixar sig. Och det betalar jag för. Liksom.
Mm.
Så där är jag superlugn. Men det är promotion tror jag. Det är marknadsföring och det är alla så här små grejer kring administrativa små grejer kring stand-up. Och turnén. Och vara turnéproducent och sånt där. Jag hade så önskat att någon kunde bara ta den biten. Så jag slapp ta i den.
Och det alternativet finns ju, men, och du har testat det, men du har blivit missnöjd med det.
Ja men precis. Det också, alltså jag gör ju hellre det själv än att det görs av någon som gör ett pissigt jobb och sen tar för mycket betalt. Det är ju ännu värre. Så jag vet inte hur, jag måste hitta någon som är skitbra som jag har råd med också.
Ja. Det, jag tycker nu när vi kör med Hampus Algotsson så är det en rätt bra balans att han liksom bokar lokalerna och vi sköter marknadsföringen själv. Jag kan tycka att det är lite när det är någon annan som liksom när liksom egentligen någon annan, om jag vill boka till en vanlig klubb och så ringer de och säger så här: det har sålt dåligt, du måste göra mer marknadsföring. Då känner jag mer stress. För att liksom jag får dåligt samvete inför någon annan som kanske liksom eventuellt kommer gå back eller inte kommer tjäna så mycket som de har räknat
alltså med. Alltså en vanlig comedy klubb där du får ett fast gage för att headlina.
Och ja, så kan det vara.
Så har de sålt dåligt. Men det ligger lite på dem också.
Jo, det gör det ju. Men jag blir ändå stressad av det liksom. Och det är mycket guilt-tripping inblandat. Att Marcus Johansson från Oslipat ringer och är helt förstörd för att han tror att kvällen inte kommer sälja så bra. Och då säger jag så här, då får jag dåligt samvete och liksom gör mer reklam. Och sen kommer man dit så är det slutsålt. Nej, men det blir kanske det då.
Vilken lycklig slut på den här anekdoten.
Ja, men det kanske är delvis för att han har pressat alla komikerna inblandade och guilt-trippat dem. Men jag tycker det är skönare då att ha ansvar själv där, att det är så att okej, om jag säljer dåligt så kommer jag tjäna mindre pengar men ingen annan. Och då liksom är så här, okej, då gör jag så mycket reklam på Instagram och sånt där som jag tycker känns rimligt liksom. Men jag tycker det är skönt för ibland har jag haft massa gig inbokade och det är typ 3-4 olika som ringer och skriver, du måste göra mer reklam, vi har inte sålt tillräckligt. Då blir jag stressad alltså. Mycket mer stressad än när jag håller i trådarna själv.
Ja, absolut. Ja, men jag kan känna igen det där. Alltså jag är ju stressad i vilket fall som helst. oavsett om det är mina egna grejer eller om det är någon annans. Liksom.
Men lika stressad.
Men ja. Men man vill ju... Jag tror att man vill bli av med den där stressen. Alltså kreativ kontroll, ja tack. Stress, nej tack. Fan vad...
En sån t-shirt. Ja. På magen står det kreativ kontroll, ja tack, på ryggen när man går förbi, stress, nej tack.
Ja, men så ska man producera den här t-shirten, då ska man ringa tryckeriet och den jävla designer, och så är det fel på designen och så är det stress över det liksom.
Lyssnarna av podden ringer och säger att de fått fel storlek och,
ja, exakt. Hela den biten så här, så, nej fan, man vill ju jag vet inte, jag vill bara hamna på en nivå där jag kan betala folk för att ta över min huvudvärk liksom.
Ja. Men jag känner det här har jag hört ganska mycket folk säga som jag har samarbetat med eller andra i branschen liksom. Och även folk som börjar tjäna riktigt stora pengar. Du tjänar i och för sig rätt bra liksom. Det kommer alltid finnas den här typen av problematik. Jag tror nästan man måste bara förlika sig med tanken på det.
Ja, kanske.
Bara så här att så att jag gillar läget, att det är så här det kommer vara, det är en rätt så stökig och stressig bransch liksom.
Ja, nej, men förmodligen är det mer. Alltså, säg att jag gör jag producerar comedy show nu som kanske tar in 200 pers. Eller i snitt, vissa är 500, andra är liksom 150, men säg att man så här, 200 pers kommer och tittar på en show. Det blir inte mindre press om man börjar boka ställen som tar in 1000.
Liksom. Nej.
Alltså då är ju, den ekonomiska risken är ju mycket högre. Liksom, allting är ju så här higher stakes.
Jo,
det är inte så att bara så här, en pokerspelare är så här, fan vad skönt att komma upp till 1000 dollars blind-nivån. För då är det liksom, då släpper all stress. Bara, nej, det är ännu mer stress.
Man borde kanske känna mindre stress om man har så här 10 miljoner på kontot. Om man säger så här, okej, nu på det här riskerar jag 1 miljon. Då borde man känna så här, okej, då har jag 9 miljoner om det här misslyckas.
Ja, alltså man riskerar inte konkurs varje gång, men jag tror att stressen kommer bli högre.
Jo, man har skillnaden... 1 miljon, det kommer nog bli mer stress än om man riskerar...
Skillnaden på den nivån är att man kan avlöna folk som kan ta över jobbet åt en.
Men när det handlar om så stora pengar, då är det också så... risken att de du avlönar blåser dig är överhängande.
Mm, ja, det är sant.
Jag tror det blir nog... Ja. Det är nog som Puffy och Mace uttryckte det. More money, more problems.
Ja, men lite
sa de i en låt som de drog in väldigt mycket pengar på. Och fick mycket mer problem.
men jag tror det, vad fan. Det är som vad fan Ray Romano sa det. Så här, att, för när jag var broke så var det så här, my cab driver is an asshole. Then I got rich and it's like my limo driver is an asshole. Så här, det är alltid samma. Så, men...
Jo, jag tror inte... Alltså,
man kan köpa sig fri från vissa problem om man är på en, liksom en högre ekonomisk plattform.
Ja, men det sägs ju att det är upp till en viss lön som motsvarar ungefär en svensk läkarlön, tror jag. Och sen när du nått det taket så blir du inte lyckligare av pengar.
Nej, men inte lyckligare, men jag tror att man kan köpa lite sinnesfrid. Det tror jag. Det är inte för lönen jag tänker. Alltså jag skulle ju klara mig på, får jag bara göra det här och göra roliga saker med roliga människor, då är jag skitnöjd med en mindre lön. Men,
jag är mer pessimistisk där faktiskt. Att jag tror att om du köper en turnéproducent, då kommer du sinnesfriden kommer vara så här, vad fan, nu har jag betalt dig så här mycket och du sköter inte ditt jobb tillräckligt bra.
Mm.
Och det är en stressgivande tanke liksom.
Mm.
Och så kommer det förmodligen bli.
Tack.
Det finns inget hopp. Du får nöja dig med det du har.
Abandon hope, ye ja, men... who enter this comedy show.
Vad var det för något?
Jag vet inte, det är väl någon sorts biblisk grej, va?
Mm.
Eller är det Dante? Jag vet
Abandon
inte.
Hope.
Ye who enter, jag vet inte.
Ja, du som gör
du som går igenom de här portarna.
Du måste ge upp.
Som är comedybranschen. Övergiv allt hopp.
Ja, men det är kanske bra mantra. När tog du det här klivet, det här hoppet från liksom ett fast jobb till osäker, fri konst?
Ja, men jag hade inget. Jag pluggade och sen hoppade jag av plugget och så var jag liksom i någon sorts limbo. Okay.
Men att hoppa av plugget kanske var ett sånt steg, men det kan inte vara för att satsa på...
Nej, det var jag hamnade i någon sorts limbo i ett år där jag inte visste någonting.
Mm, en depression eller?
Ja, djup, tung. Mm. Och så bara tänkte jag att jag kan lika gärna göra comedy, för det kan inte bli värre än så här.
Klipp
till.
Nej, det blev väl inte värre än så. Klipp till att det blev bättre.
Ja, det blev bättre ganska fort. Men så att jag gjorde inte det. Jag var redan broke, så det kunde inte bli sämre.
Du kunde dra på dig enorma skulder.
Mm.
Hamna i ekonomiska trångmål.
Exakt. Ja, är man på den mångmiljonnivån, då kan man också vara mångmiljonskulder. Det har man sett.
Men du parade lite skulder ett tag väl?
Ja, jag hade en enorm skatteskuld.
Mm.
Ja, det var väl några hundratusen.
Mm. Det måste också vara ett stressmoment.
Ja, men det är också enorm sinnesfrid att stoppa huvudet i sanden. Det ger en tillfällig, härlig sinnesfrid. Men nej, absolut. Men hellre det än att vara total broke liksom.
Hellre skulder än att vara totalt broke.
Ja, men hellre skulder och ha lite cash än att vara totalt broke och ha
lån då liksom.
Ja, ja, precis. Ja, men jag gjorde inte det riktiga steget, för att jag var redan nere på botten liksom.
Mm.
Så att det var ingen vad ska man säga, nedgång i den personliga ekonomin så.
Men det
kändes rätt lugnt. Men det var några gånger jag gjorde stand-up för mat, alltså bokstavligen. Alltså om det var något ställe som hade...
Du levde från hand till mun?
Ja, alltså inte länge, men lätt ett år. Där det var så här, oh shit, 500 spänn, fan vad fett.
Mm.
Eller du vet, man fick... Alltså det var något stand-up-hak som hade så här, alla komiker får käk.
Mm.
Så kom man dit och så käkade man och så gjorde man comedy. Liksom. Och så drog man hem. Och det var det jag åt den dagen. Liksom.
Uh-huh.
Jag var riktigt broke ett tag. Men så det gjorde ju också att man var hungrig. Man ville ju göra gigs. Liksom.
Men du var bokstavligen hungrig.
Ja.
Har du några tips till om man nu liksom... Det här gäller ju säkert många olika branscher inom den kreativa sfären. Men om man tar till exempel någon 25-åring som går till Big Ben varje kväll i hopp om att få gig. Och ibland få gig, men som liksom vill leva på sin stand-up. Har du något tips till den personen?
Jag tror som du säger, att bara sluta på, eller som vad var det bett ner så? Att bara, att bara sluta det, ja. Och inte ha en plan B. För har man det här jobbet, då är det så här, när det blir lite jobbigt, då kan man alltid bara så här krypa tillbaka in i sin gamla liksom, grotta och bara säga, men jag köper det här för att det var lugnt. Man har sett många sådana reklamarkillar i 40-årsåldern som bara, jag vill ju stand-up. Så man har en SUV och tre ungar och en villa i Bromma liksom, och en inkomst. Du kan inte bara, du kommer inte släppa det där. Och det ser man ju också. De hänger runt i 2 månader och sen försvinner de. Så jag tror sluta. Men när man är 25 är man ju, då är det ju lugnt. För då har man ingenting som tynger ner en heller.
Sen så går det ett år eller två och du får knappt några betalgig överhuvudtaget.
Jag tror att så här, för det första, så här, förbered dig på att vara broke. Det som du säger, det här med förlika sig med tanken. Liksom. Du kommer vara broke och det kommer vara assurt och du kommer må skitdåligt. Men så här, förlika dig med det och bara kör. Och sluta aldrig. Bara fortsätt. Oavsett hur dåligt det går, bara sluta aldrig. För alla andra kommer att sluta. Så till slut så är det bara du kvar där. Och du kommer vara hyfsat bra. Och är man hyfsat bra, då kan man göra någonting med det.
Det var ännu ett sånt citat från de här böckerna jag läste i början av min stand-up-försök. Det var så här, de två viktigaste sakerna du behöver inom, för att bli stand-up-komiker, det är disciplin och uthållighet. Uthållighet tror jag är extremt viktigt.
Det var han, vad heter han? Det var en Philadelphia-komiker. Kevin, fan heter han, på Comedy Cellar hela tiden. Han är en sån snubbe som har hängt runt i 18 år på Comedy Cellar. Och liksom alla andra har blivit stora stjärnor och han bara hänger kvar där och konfar varje kväll. Fan, jag minns inte vad han heter nu. Men han var så här, stay in the game. Stay in the game. Det oavsett vad som händer, stay in the game.
Så det, men hans konfa, jag får säga, det är ju säkert ett drägligt liv att konfa på Comedy Cellar och leva på det liksom.
Det är också märkligt, eller hur? Visst, vi jobbar fan nästan dygnet runt bara för att liksom hålla oss borta från ett vanligt 8-timmars jobb. Men det är, man jobbar så jävla hårt för att på något sätt bibehålla illusionen av att man inte har ett jobb.
Jo, men också det, men då är det ett roligt jobb vi gör. Vi jobbar här dygnet runt med någonting vi tycker är kul istället för att jobba 8 timmar om dygnet med någonting vi tycker är tråkigt och resten ledigt.
Men helt ärligt, är det kul hela tiden?
Nej.
Men det är så här, jag fattar vad du menar. Livet är kul. Livet är...
Alltså även ifall jag liksom skickar en faktura, så är det jävligt mycket roligare att skicka den. Alltså då är det tråkigt att fylla i de uppgifterna liksom. Men eftersom jag vet att det är för ett stand-up-gig och det går till mig, så är det mycket roligare än om jag sitter på ett företag, om jag sitter på Egmont och skickar fakturor liksom för Egmont. Då känner jag känner mig inte liksom lika motiverad som när det handlar om mitt eget jobb.
Det ligger någonting i det du säger. Det är faktiskt sant. Det finns tråkiga aspekter av det här jobbet. Men det är, visst är det så. Man jobbar för sig själv. Det är också något sånt där man ska säga till folk som vill hålla på med det här. Så man jobbar, oavsett vad man gör, så är det för sin egen grej. Och det ska man fan inte underskatta. Man väljer också vilka man vill jobba med, vilket är helt jävla, alltså det är ett privilegium,
ja, verkligen,
som man kanske inte tänker på så ofta heller. Nej. Att man väljer sina kollegor.
Man blir liksom lite bortskämd då, när man sen, om man sen hamnar i något sammanhang på ett bröllop eller någonting och bara träffar folk som man inte har valt. Ja. Då är man så här, vad är det här för människor? Varför är de i samma rum som jag?
Bort med dig. Kan du, jag vill inte, jag får ingen bra vibb av dig. Bort med dig.
Jag kommer inte boka dig.
Nej, men bara, alltså, man tänker inte på att folk har ett vanligt jobb där de inte har valt sina kollegor liksom.
Jag tänker på det ibland. Alltså jag minns det från skolan och sånt. Då valde man inte sina klasskamrater. Och när jag hade ett vanligt jobb så valde jag inte mina kollegor heller.
Nej. Och det är så jävla skönt. Men det är ju för att vi är fucked up i huvudet. Och vi kan ju inte... Vi skulle ju gå bananas på en sån arbetsplats efter 3 veckor liksom.
Jag har varit på en sån arbetsplats i 2,5 år.
Och aldrig mer, eller?
Jag hoppas inte. Nu har jag ett alternativ. Nu testar jag det här och det funkade. Så nu behöver jag inte gå tillbaks till den typen av liv. Det här är bättre.
Ja, lätt. Men det finns så många fördelar eller privilegier med det här jobbet. Mm. Eller allt man gör om man bestämmer vad man ska jobba med liksom. Mm. Eller bestämmer sin egen, gör sin egen grej.
Jag antar att du vill plugga din turné.
Ja, AMK Late Night. Vi är ute. När släpps det här förresten?
Det kommer att släppas om 2 veckor.
Ja, vad fan,
du eller inte, alltså, är det klart då? Om du vill
då
så kan...
Då är det över.
Det är över. Jag kan ge dig en räkmacka, en gräddfil, att det släpps nu mellan fredag och lördag.
Åh, fan vad mysigt.
För jag har ett avsnitt. Men då, ni som hörde att jag sa att förra avsnittet var Ava Sävström. Glöm allt ni lärt er. Tänk om.
Fan vad fin du är. Nej, men vi gör... nu i helgen gör vi Karlstad, Halmstad, Göteborg. Så om man hör det här på fredag så kanske Göteborg kan vara någonting.
Natten mellan fredag och lördag. Eller? Alltså det släpps 00:05.
Ja, vi gör Göteborg på lördag.
Okej, men då kommer ju folk kunna göra det.
I alla fall gå in på AMK Late Night och kolla in. Isak Jansson följer med mig, Thanos Fotas, Robin Berglund. Folk ni känner igen från AMK Morgon. Johanna Wagrell är på några gig. Elinor Svensson, Elin Almen. Kul i alla fall. Mm. Det blir som en 2 timmars supershow med massor med komiker.
Ja, det var kul. Jag var med förra vändan. Mm. Det var skitroligt. Nej. Så gå på den. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Martin Sörneby.
Fullbordat samtal.